Äntligen får jag vara med i norsken, svensken, dansken igen, och jag är ju jätteöverraskad över att Hilde och Hassan överhuvudtaget är online nu, för att de firar ju påsk i flera veckor i Norge och Danmark. Vi ska tala lite om Päivi Räsänen, och så har jag tänkt försöka förklara vad memma är för någonting.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Hassan, här sitter du och jag mitt i den stilla uken. Det är tirsdag som vi spelar in den uken och tar av våra välförtjänt påskeferie för att lage program, mens Åsa och vår finske professorvän Johan Strang strängt tatt är på jobb. Är det i grunden väldigt orättfärdigt?
Ja, det kan du synes.
For oss?
Ja. Ja.
For vi har jo ferie, mens finner og svenskene derimot. Johan, velkommen til oss.
Tack, tack ska du ha. Alltså jag är ju väldigt överraskad över att ni har tagit er tid att komma hit idag. Jag tror, liksom, det är ju stilla veckan, mitt i stilla veckan, och ändå är ni här och på jobb. Liksom. Vad är det här?
Ja. Men är det? För det är sån är det inte i Sverige och Finland.
Nej, vi får ledigt i Sverige på torsdag och framåt. Då är det skär torsdag.
Har I fri julafton?
Ja, absolut. Men, alltså, vi har ju 13 röda dagar i Sverige, varav faktiskt väldigt många har att göra med kristendomen. Men i Norge har ni 12 och i Danmark har ni 11. Och i Finland, Johan? För det har jag inte tagit reda på.
Jag har ingen aning, men mitt intryck är ju att man i Danmark och i Norge liksom inte jobbar överhuvudtaget på våren.
Det vet vi ju. Framförallt inte norrmännen. De är kända i Sverige för att vara väldigt lata faktiskt.
Ja. Alltså man har till, jag tror att man har liksom två veckor ledigt kring påsk.
Ja,
och det där. Alltså redan förra veckan så önskade mig mina norska kollegor önska glad påsk åt mig. Vi skulle ha en ansökan färdig före påsk, och det var inte kärtorsdag utan det var någon gång förra veckan. Och så där. Jag minns då vi bodde i Bergen, så hade vi höll på, både jag och mitt ex, vi höll på med våra, vad heter det, avhandlingar och det där. Vi var jättefrustrerade över att allting var liksom stängt två veckor kring påsk, och sen kom pingst, sen kom Kristi himmelsfärdsdag och 17 maj och allt möjligt. Det var helt omöjligt att gå på jobb i fred. Och sen var det ännu dessutom lönsförhandlingar, så att folk gick i strejk när solen kom fram. Så det var helt fruktansvärt.
Ja. Yeah. Alltså det man kan säga, det är riktigt, vi har nog inte så många fler egentliga officiella helgdagar och fridagar i Danmark, men institutionerna lukkar i dagarna omkring helgdagarna. Det vill säga, hvis man är barnfamilje, så blir man nödt att ta fri från arbetet på den ena eller den andra måde, för där är inte något sted du kan sända barnen hen. Vores barns institutioner är lukket hela denna uge, det vill säga mandag, tirsdag, onsdag och så selvfølgelig också torsdag, fredag, ikke? Och sådan är det oftare.
Men förstår era arbetsgivare att ni måste vara hemma då, eller får ni ta av era 25 semesterdagar som vi ju i alla våra fyra länder faktiskt har rätt till? Måste ni ta av er semester eller får ni vara hemma ändå?
Jag tror inte att det finns sådan något förståelsesfri dag eller sådan något. Alltså, jag tror simpelthen man måste ta sin ferie dag.
Det beror på vilket jobb man har, tänker jag.
Yeah. Yeah.
Vi syns fremdeles å være langt under for en regjering i Danmark, men hvem vet hvilke handler som ble gås av de danske taskenspillere som er valgt inn på Folketinget. For hver dag som går nå, så trekkes det opp nye saker fra lommer og tasker, her av ordet taskenspiller. Altså, hør her. En politiker fra Liberale Allianse ekskludert fordi kjæresten solgte cannabis og hadde en narkotisk sopp, svamp, hjemme. En politiker fra Borgernes Parti som krabber sig over sperregrensen på 2,1%, viste sig å ha bedratt blant annet sitt eget sameie med et selskap som heter Krokodille. Og nå er ekskludert, kanskje det blir noen flere krokodilletårer der også. Men han, altså Jakob Harris, sier i intervju at hvem han er som privatperson, er det kun hans venner og familie som har noe med. Politikeren Harris er noe annet. Det jeg lurer på är också om Liberala Alliansens partiledare Alex Van Opslag, vad han tänker på. Han visade sig skjulte vad han egentligen menar om det danska drickevannet, en av valkampens stora saker. Det efter valget, då han snackar ut i Vikenavisen i ett intervju gjort för valget. Och då sa han, nej, jag kunde ju inte säga si i valkampen vad jag egentligen menar, så det väntar mig nog till efterpå. Hassan.
Ja, altså det han mente var, at han synes, at det er en medie- og venstrefløjs agenda, det her med at blæse det op på den måde, at vores drikkevand er truet, og at det skulle blive et drikkevandsvalg, og dermed et svinevalg, fordi det er jo pesticiderne. Ja, det er jo pesticiderne, som man bruger til at sprøjte med, som i sidste ende ligesom skaber det dårlige drikkevand. Og vi sprøjter jo for at brødføde de her op til 40 millioner svin, vi producerer hver eneste år. Ikke? Men han mente egentlig, at det var en hysterisk dagorden. Det skjulte han, at han mente, fordi han var overbevist om, at det ville skabe for stor shitstorm. Ikke? At man, det ligesom var noget, man skulle forarves over det her drikkevand.
Men hvad siger du om alt det andre? Det har jo kommet såkaldt løsgængere nu i Danmark. Det er jo da altså...
Vildere på svensk. Mm.
Ja, det er jo ikke første gang, vi oplever det. Det har vi jo efter hvert valg, ikke? På grund af de her skandaler, der opstår i tiden. Men denne gang er det lidt mere markant, eller specielt, eller dominerende, fordi de to løsgængere nu fratager den blå blok muligheden for at danne flertal. Ikke? Mm. I hvert fald et stabilt flertal. Fordi med moderaterne ville de partierne på højrefløjen kunne danne regering i teorien. Det kan nu ikke længere lade sig gøre, med mindre man får de to løsgængere med. Og løsgængere har det med at tage sig meget dyrt betalt for deres opbakning. Ikke? Ja. Så det er jo interessant med de her nye løsgængere. Prøv at høre, der sker så meget. Altså, vi har også fra det her parti, som du beskrev, som netop har snedet sig op over spærregrænsen, altså Borgernes Parti, har vi et andet parlamentarisk medlem, som siger om sine kolleger på Borgen, som ikke har dansk oprindelse, at de ikke er rigtig danske. Ikke? Mm. Altså, man kan, ligesom hun siger, en kat bliver ikke til en hest, bare fordi den er født i en hestestal. Og dermed mener hun, at danskhed skal defineres genetisk, og man er kun dansk, hvis man fødes til at være dansk. Ikke? Det er en parlamentariker, der udtaler det her.
Men visst sa hun vel det til og med om sin egen partikamrat?
Jo da, det gjorde hun
ja,
vel også.
Ja, vilket är extra liksom häpnadsväckande med den här typen av old school rasism. Verkligen. Yeah.
Åsa, jag måste spørre, är du misunnelig? Det är valgår i Sverige. Dere kunde också ha sluppet under med 3 ukers valkamp och så detta.
vi har ju val, som du säger, i höst, och valrörelsen har hållit på i över 3 år. Ja. Mm. Ja. Den är väldigt, väldigt lång i Sverige.
Det är den är väldigt lång och utmattande.
Valkamp. Ja, ja, vi är redan man utmattade.
Ja, för man känner valdatorn, ja. Också på förhand.
Jo.
Ja.
Det gör man också i Norge.
Det är alldeles sant. Mm.
Men det är nog lite förfriskande med att vi kan få allt detta bara virvla upp på en gång och så bli färdig med det.
Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Men vi må til Finland. Ikke kun fordi Johan er her, men det som pågår på grensen burde gi oss alle litt dårligere nattesøvn. Her har vi bombing nær oljeinstallasjon i Østersjøen, droner som faller over landet, eller for å sitere en dansk politiker.
Vi er et kusserhår for 3. verdenskrig, og vi har brukt valgkampen på å snakke om grisehaler.
Hørte dere hva hun sa?
Vi är nästan inne i 3:e världskriget, men vi brukar energin på att prata om grishälar.
Hur säger jag? Husker där att vi snackar om det danska språket och valkamp? Vad säger hon, Johan? Du är Norden-expert.
Något slags hår. Kussehår?
Yeah. Ja, hon säger vi är ett kussehår från 3:e världskriget.
Är det könshår alltså?
Ja, ja. Men det är det kvinnliga könshår. För det kvinnliga könshår är det minsta hår, tänker jag, där finns på kroppen.
Jag vet om mindre hår, men det är det. Ja, det sier hun. Men det sier litt. Vi er et kussehår fra 3. verdenskrig, og likevel snakker vi om grisehaler. Det var hennes poeng da på TV2. Men det er jo alvorlig dette, Johanna. Hvordan er egentlig stemningen i Finland?
Ja, altså det er jo ingen som taler om 3. verdenskriget i alle fall. Jeg tror at den her finske attityden er just liksom helt tvärtom. At när det händer någonting sånt här så vill man istället för att liksom blåsa upp det så vill man kanske tona ner det. Men alltså det är ju 2 drönare som har fallit ner det där i östra Finland. Alltså så där, vad ska man säga, 140 kilometer från Helsingfors österut eller nordöst, 100 kilometer från gränsen. Och det är alltså den ena har man hittat och den är identifierad som en ukrainsk, så den har helt enkelt det är så många såna här GPS-störningar på ryska sidan för att de vill störa då, vad heter det, den här ukrainska drönare, men också störa flygtrafiken i Helsingfors och eller liksom överlag. Så det där, den hade helt enkelt irrat sig över hit. Och den andra, så den har helt enkelt försvunnit. Den har, man tror att den har exploderat och man har hittat vissa delar och man undrar om den har farit ner i en sjö eller någonting sånt här. Men både liksom presidenten Stubb och statsministern Orpo och utrikesministern och så vidare säger att allting är under kontroll och det där, vi, liksom gränsen, vi ska inte vara oroliga och så här. Så. Ja.
Men har det en lugnande inverkan eller vad känner du själv? Är du oroad?
Nej, ja, eller inte vet jag om det är liksom inte vet jag om presidenten gör mig lugnare på det viset, men det var han säger, men alltså inte jag orolig heller alltså. Jag vet alltså. Det är några drönare som har irrat sig över gränsen och så här. Jag kan tänka mig att det är liksom ja. Alltså lite speciellt är det vad man är mest orolig för är väl miljökonsekvenserna, för att de håller ju på att bomba de här oljehamnarna. Och det vad man är mest orolig för är ju liksom att det ska ske någon större oljekatastrof, att de ska råka träffa ett skepp eller någonting sånt här. Alltså Finska viken och hela skärgårdsmiljön är ju jättekänslig. Alltså Finska viken är grund och så vidare. Så det... Ja, det var
jag tänker Zelensky, han säger ju att 3. världskriget redan har börjat, och i Sverige nu så har vi ju politiker som säger att nu har kriget kommit till Östersjön och sådär.
Just det.
Och samtidigt när jag pratar med vänner och kollegor om det här så upplever jag en viss att man är blasé, att man liksom inte bryr sig riktigt, det har normaliserats på något sätt. Eller man tycker fortfarande att det är för långt bort, men jag tänker ganska snart så kanske en drönare hamnar här också.
Ja,
där jag bor.
Ja. Eller? Men inte vet jag, ska man kalla det krig för det? Alltså ska vi säga att vi är i krig nu?
Jag tycker också det är överdrivet. men det är en överdrift som borde påverka väldigt många människor, och vilket ju är en del av hela den här upprustningspropagandan.
Ja.
Eller krismedvetenheten, beror på hur man ser det. Men, ja.
Alltså jag har ju den här bilden av att ni i Skandinavien föreställer er att vi i Finland inte går och tänker på någonting annat än krig och beredskap hela tiden. Och att vi alla har våra källare fyllda med vatten och mat för flera veckor och så vidare. Alltså, det är ju, alltså så är det ju verkligen inte. Alltså, hos oss är det ju staten som har en plan och en beredskap. Och poängen är att vi vanliga medborgare inte ska behöva tänka på det här.
Alltså
det,
good point. Gud, vad intressant.
Så det där... ja. Men det vad vi har haft i Finland som är ganska intressant. Men de hade något liknande i Sverige också och kanske lite i Danmark också. Sen, vi har haft en kärnvapendebatt.
Det har vi. Vi har ingen debatt i Sverige, men vi är på väg förmodligen att skaffa kärnvapen.
Utan debatt då. Tillsammans med Frankrike eller någonting sånt här.
Ja.
Hos oss handlar det om vårt NATO-medlemskap och vi har haft liksom, sedan kalla kriget så har vi haft en lag som har förbjudit kärnvapen på finsk mark.
Sverige.
Och det här har man vill göra om på för att försvarsmakten ska kunna liksom planera för det värsta. Och det där, sen har nu har regeringen och den där oppositionen stridit omkring vad den nordiska modellen egentligen är, vad den nordiska linjen är.
Ja.
Och regeringen har sagt att den nordiska linjen är att inte binda sig kring något kärnvapenförbud utan att ha en politisk doktrin. Och oppositionen säger att alla länder har säger att man inte ska ha kärnvapen under fredstid. Så tanken är här då liksom att i Finland har vi haft en lag som har förbjudit kärnvapen, medan i Skandinavien har man bara haft en politisk doktrin.
Den stora sprängande frågan här är ju, när anser vi att det är krig? Mm. Därför att i Sverige så har vi ju en regering som säger vi inte är krig, men det är heller inte fred.
Mm.
Och den här gråzonen gör ju att det finns ett enormt politiskt handlingsutrymme att liksom plötsligt bara implementera en massa nya saker. Därför att man säger att det är egentligen, det är inte fred och det är inte krig. Mm. Nej, okej.
Nej, just det. Så då kan man ha kärnvapen för att det är inte, vi är inte helt...
Ja, det är lite som war on terror. Alltså det är enormt elastiskt. Liksom.
Ja.
Men det er jo, jeg synes jo, det er altså virkelig, virkelig interessant, hvor forskelligt vores stater, ligesom, altså regeringerne eller systemet ligesom forholder sig til situationen. Ikke? At man i Finland ligesom fra statens side påtager sig folkets bekymringer ved at sørge for, at alt er i orden i beredskabet og militæret. Ikke? Hvor, sådan er det jo ikke i Danmark. Altså, der gør man jo ret klart, gør man det tydeligt for danskerne, vi ikke er parat, ikke? Og det er jo, tror jeg, blandt andet, fordi man ikke vil lade en god krise passere, når man er magthaver i Danmark, fordi kriser giver jo medvind til den siddende regeringsleder. Ikke? Og i Sverige, der har jeg indtryk af, at man simpelthen anvender enhver katastrofe til at dyrke den svenske melankoli, fordi den er så meget i folke. Mens nordmændene forholder sig fuldstændig tavse, for de kan ikke sige, hvordan de i virkeligheden har det. For de synes jo bare, at enhver katastrofe er fantastisk, fordi den er så god for norsk olieøkonomi.
Nu kan jeg sige, at oberstløjtnant Vegard Finnberg ved Forsvarets operative hovedkvarter, han sa til Nettavisen, at Norge foreløbig ikke har trappet opp overvåkningen av norsk luftrom etter siste tids hendelser. Det er en slags form for med hisser oss ikke opp. Det flyter jo et russisk skip har gjort utenfor norske kysten, som var i ferd med å gå rett inn i en oljeinstallasjon, og den er nå tauet i land her, ikke så langt fra der jeg er.
Men liter ni ikke på den norska militärledningen då, när de säger att vi har inte gjort det här, för det kanske inte behövs?
Jo, alltså jag tänker så länge vi säger att hvis vi inte trappar upp övervakningen av luftrummet, är det fint. Så länge de säger de har kontroll.
Ja,
det är jag inte lika är när de säger att här är det helt oöversiktligt. Vi vet inte vad som sker. Det blir jag ganska orolig av. Men jeg ble litt beroliget da jeg hørte dette svaret. President Alexander Stubb blir spurt om hvem han synes er den mest interessante statslederen.
Mest interessante statssjef. Nå er det sikkert Donald Trump, måske jeg sige. Frågan som er interessante. Men nu er liksom... Många av dem är intressanta och faktiskt många av dem är supertrevliga. Min bästa vän tror jag i de här kretsarna är Jonas Gahr Støre, som är Norges statsminister. Att han är den jag är närmast med.
Jag hör bara på Stubb Støre. Vär så snill.
Jag har aldrig hört honom tala svensk för. Det är första gången jag hör honom. Det går det rätt gott.
Väldigt fint. Väldigt, väldigt fint.
Men vem är
men
det?
Alltså, han är ju svenskspråkig. Alltså.
Yeah. Ja,
han är ju svenskspråkig, så det är klart att han talar svenska. Men,
yeah. Ja. Men vem är det han talar för här, hvor han må förklara vem Jonas Gahr Støre är?
Han talar åt studenter på Ekenäs gymnasium, har jag förstått.
I Sverige?
I Finland. I Ekenäs, i Finland.
Den mest intressante statsleder, vad vill I ha svaret?
Jag tycker att Sánchez i Spanien är intressant som går på tvärs och står för det ensam i Europa.
Nu har de lukkat luftrummet för amerikanska fly.
till exempel.
Men det här handlar väl liksom om vem som han kommer bäst överens med. Och,
ja, men frågan och var ju vem som var mest intressant, och då sa han Trump, och så skrattade han. Han hade kunnat ta.
Det är ju inte ett dåligt svar. Trump är rätt intressant.
Ja, visst
han det. Säga det mildt. Jag syns också Mette Frederiksen rätt intressant, hvis jag kan tillåta mig att vara så nationalistisk i dette, vad heter det, nordiska program.
I alla fall lite mer intressant än Ulf Kristersson.
Men alltså Större och det där Stubb kommer ju från samma, alltså de representerar ju samma ideologi på många sätt, alltså det, även om det är socialdemokrat och en konservativ. Men det
är inte han mer konservativ egentligen än det Arbeiderpartiet i Norge?
Ja, alltså det är ju samma internationella europeiska end of history liberala elitkretsar som de kommer från, så det är klart att de kommer bra överens med varandra. Försvarare av den gamla ordningen, så att säga.
End of history-kretsen. Ja. Det är intressant.
Det var ett väldigt bra begrepp. Ja. End of history-kretsen.
Du lytter till Norsken, Svensken och Dansken.
Den konservative kristendemokraten Päivi Räsänen är dömd för homofobi i Finland om att betala 1800 euro i bot efter att hon bland annat kallade homofili för utvecklingsförstyrrelse. Johan, är detta finsk? Är det tegn i tiden? Vad är detta för något? Det hon gjorde, hon twittrade då kyrkan skulle gå med i en Pride-parade och var ganska hissig. På Twitter, på X.
Ja, eller var det till och med...
Ja, hon har varit det i flera omgångar.
Ja, men det var kanske till och med under Twitters tid. Alltså, för det här är ju någonting som hände för länge sedan. Alltså, rättsprocesser tar ju ofantligt lång tid i Finland också. Vad ska man säga? Alltså, hon är ju en kristdemokratisk politiker. Hon har varit riksdagsledamot sedan 90-talet. Så hon är en av de äldsta liksom, som har varit, hon har varit minister, partiordförande och allt möjligt för Kristdemokraterna. Men hon har nog också, alltså hon har hållit på med det här jättelänge. Alltså, hon är antagligen den person som har förorsakat flest utträden ur finska kyrkan. Liksom, för att hon har i tid och otid uttalat sig om homosexuella, om kvinnopräster, om abort och allt möjligt sånt här ur konservativ synvinkel, vilket då har provocerat liberala från att gå bort, alltså, så att de har gått och lämnat kyrkan. Och hon är ju själv inte någon central figur i kyrkan. Hon har ju liksom själv till och med funderat på att lämna kyrkan för att den är allt för liberal. Men den här domen kom då för att hon hade kritiserat kyrkans deltagande i Pride-firande och då just kalla homosexualitet för psykosexuell störning eller någonting i den här stilen. Och det var det hon dömdes för. Hon dömdes inte för att hon citerade Bibeln och kallade homosexualitet för synd eller någonting, utan för att hon använde någon sån här förment, vad ska man säga, medicinsk förklaring till det här. Så, ja.
Men är detta mer finsk? Alltså, hvordan stille detta sig ville hun ha blivit dömt i Sverige och Danmark och Norge, lurer jag på. Vad tror du det?
Det vet
i Sverige
jag inte.
Tror jag att hon hade blivit det, men vi hade för 20 år sedan så hade vi en dom, så var det en pastor, Åke Gren, som sa något liknande. Han gjorde det i sin församling och då ansågs det att han hade gjort det i så att säga ett slutet rum och då friades han. Så frågan är, då var det alltså en fråga om var man sa det här, men jag tror att idag hade han nog dömts, det tror jag.
Hon hade ju blivit friad i vad heter det, tingsrätten och i hovrätten, men sen högsta domstolen, så efter en omröstning så var det var ganska tajt, jag tror det var 5-3 så blev hon dömd. Så det är lite sådär kontroversiellt, och nu säger hon att hon ska ta det till Europadomstolen och så här för att överklaga det då. Men alltså hennes dom var ju jättemild, alltså jag tror att hon fick 2000 euro i böter. Eller?
1800.
Just det. Men en intressant aspekt av det här är ju också de här internationella konsekvenserna, eller vad ska man säga, ringverkningarna, för att hon har ju fått stöd av olika såna här amerikanska konservativa kristna kretsar som har liksom gett henne juridisk hjälp och också betalat hennes rättskostnader och så här. Så det är ju intressant hur den här transatlantiska länken finns här också.
Ja, man kan jo også se, at det er derfra, hun får stor opbakning, ikke? Hvad hedder det? Man peger jo nu både fra de her højrefløjsbevægelser i Europa og især i USA på problemerne i Europa via denne dom, ikke? Og ikke kun i forhold til at udtrykke sig frit om homoseksualitet. Man angriber jo også den der Digital Service Act, altså den europæiske unions forsøg på at, lad os sige, fra et perspektiv at indskrænke ytringsfriheden, og fra et andet perspektiv at sikre beskyttelse af udsatte mennesker mod digitale overgreb. Ikke? Mm. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, at det her bliver sådan et fænomen i tiden, og jeg tænker på, at altså, du spurgte, hvad, om det kunne have været sket i Danmark, og der ville jeg for kort tid siden have sagt nej, men det er jeg ikke sikker på længere. Jeg synes også, i Danmark, vi er begyndt at bruge retssalene til alle mulige ting og sager, ikke? Som i virkeligheden handler om følelser mere end om juridik. Mm. Og det synes jeg, altså, jeg personligt kan synes, det er voldsomt problematisk, og samtidig forstår jeg jo godt, at man må anvende de legale platforme, vi har skabt til ligesom at udfordre overgreb, eller hvad man skal kalde det.
Men det er, som dere siger, saken om Päivi Räsänen bliver aktivt brugt i USA som bevis på, at Europa har fått et stadig trangere ytringsrum for religiøse konservative, og det var skabt en høring der hun, der det også blev brugt for at sige, at i Europa kan man ikke længere citere Bibelen offentligt, og vi kan høre et lite klip fra denne høringen her.
And then I was sitting there, the Bible was on the table, and the police was asking me very theological questions.
If I could, I just about out of time, Dr. But I just want to say this. Thank you for that.
Yeah.
That's where it progresses to. Specific tweets, broad policy, foreign governments getting involved in American speech, and so focused on it that they're willing to come after a member of parliament who simply posted a Bible verse.
Det er det, som blir utgangspunktet her, at hun postet et bibelvers, og derfor kom politiet på døren.
Ja, men det er jo også rigtigt nok, ikke? Altså, hun blev dømt for at have sagt, at homoseksuel er udviklingsforstyrret, men hun blev anholdt efter at have postet et bibelvers, ikke?
Men det går jo rett inn i en historie nå da, om at i Europa er det umulig å poste bibelvers, og nå er vi inne i påskeuken, og det blir nå vel postet både bibelvers og veldig mye annet i hele Norden.
Ja, det er jo interessant nå at den skal gå til Europadom, om hun tar det til Europadomstolen, for da blir det jo liksom hele Europa på noe vis, altså Europas lagstiftning på noe vis som ställs till svar. Alltså än så länge så har ju liksom den här debatten i Finland inte på det viset handlat om rättsprocessen eller så. Alltså det är ju ingen inte ens de värsta konservativa har ju gnällt på att rättsprocessen har varit unfair eller någonting sånt, utan man har ju börjat diskutera efteråt. Så har ju justitieministern som är sannfinländare och andra konservativa har ju menat att man måste kanske göra om på lagen, men det är ju jättesvårt att dra gränsen, för det är ju många liksom sannfinländare som sen själva också har blivit utsatta, som dels själva vill ha yttrandefrihet, men som sen också själva har blivit, vad heter det, dömda för hets mot folkgrupp och sånt här. Så det är otroligt svår balans också för dem det.
Sannfinländare, det är då det ytterhöjre partiet i Finland.
Exakt, ja.
Mm.
Ja, altså jeg synes, det vil være rigtig interessant at se det her ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, fordi jeg synes, det er virkelig godt, hvis Europa selv kan tage et kritisk blik på nogle af de her instrumenter, som vi har fået oparbejdet, som jo tydeligt bliver kritiseret, ikke kun fra USA's side, men også fra store folkelige bevægelser inden for EU, ikke? Altså for eksempel den der Digital Service Act, som jo både har dansk aftryk, fordi den blev skabt under danske Margrethe Vestager, og et finsk aftryk, fordi den blev båret videre og implementeret under Henna Virkkunen, hed hun det?
Henna Virkkunen, ja.
Jag tycker alltid att det är intressant med yttrandefrihetsfrågor när de kommer i konflikt med andra rättigheter som religionsfrihet och rätten att inte bli hetsad mot och sådär. Jag skulle ha större respekt för den här rörelsen ifall det var så att de bekymrade sig om alla religiösa som menar att de har fått sina ord strypta. Alltså om vi skulle ha folk som citerar Koranen eller som säger att de tycker att homosexuella är utvecklingsstörda och att det har någonting att göra med deras religion och sådär. Om de skulle ställa sig liksom upp och försvara även dem, då skulle jag ha större respekt för det här. Men det här handlar ju om att de liksom ser att hela den kristna europeiska gemenskapen är hotad i sig självt och att det är i någon slags maskopi med de progressiva och liksom den så kallade massinvandringen. Och då liksom får det ett helt annat narrativ för mig i alla fall. Mm.
Det, jo, men man kan ju se, i hvert fald i en dansk sammenhæng, så har vi ikke nogen historiske eksempler på, at man som muslim bliver dømt for at citere koranvers, eller at man bliver straffet for sit forhold til homoseksuelle i en dansk retssal. Jeg ved ikke, om der findes eksempler på det rundt omkring i Norden eller Europa, at man som muslim bliver dømt for at poste
koranvers. Men spiller det nogen rolle? Det her handler jo om en princip, tænker jeg. Mm.
För att
de försvarar den kristna gemenskapen, de är ju alltid feminister och de är alltid för alla människors lika värde när de pratar om hur dumma muslimerna är. Men liksom, man tittar inte riktigt på sig själva. Det var bara det som var min
alltså, poäng. Här, poängen är, sånt som jag ser det, så är det hyckleriet som är i den amerikanska kongressen runt yttrandefrihetsspörsmål, den är så larmande efterhvert att det tar ingenting seriöst. För det som också ligger bak motståndet mot Digital Service Act är en motstånd som handlar om att amerikanska tech-giganter blir truet med å bli regulert i Europa, noe jeg er ekstremt for at de faktisk blir. Fordi de ødelegger ikke bare oss, de ødelegger våre egne barn, og de ødelegger for egentlig den frie samtalen. Så dette hykleriet som ligger rundt at man nå sier at i Europa så trues kristne faktisk, for de kristne verdiene er under press, er larmende, ja, umoralsk, vil jeg nesten si, og i alle fall dobbelt moralsk.
Men det er der ikke nogen tvivl om. Der er heller ikke nogen tvivl om, at der er et enormt hykleri inden for de her tech-giganters praksis. Ikke? Altså, at de for kort tid siden nedsatte alle mulige udvalg, som skulle hjælpe dem med at have god opførsel, ikke, på nettet, og at de i det sekund, Trump kom til magten, nedlagde de samme udvalg og lagde sig i slipstrøm med hans kritik af den europæiske unions forsøg på at indgå i dialog med tech-giganterne om ordentlig praksis. Ikke? Ingen tvivl om det. Men vi kan jo godt holde to bolde i luften på samme tid og være fuldstændig fokuseret på ytringsfriheden alligevel, selvom der foregår hykleri på højre og venstrefløjen. Ikke? Fordi det er jo ikke det, det handler om, det her.
Altså det her, jeg kan sige, at jeg tror, dette er like mye en finsk praksis som det er en europæisk praksis. Og det er jo veldig interessant, fordi i Finland så har man også haft blasfemiparagraf, for eksempel. På en helt annen måte. Det er noe særlig finsk med denne saken, er det ikke det, Johan?
Ja, det vet jeg ikke. Altså, ja, på noe vis så har vi jo nå kanskje lite mer trigger happy når det gjelder at anvende lagstiftning for politiske endemål. Men sen når det gjelder det her kriget mellom USA og altså maktkampen mellom USA og Europa, så der finnes det jo, det hvor man er irriterade på i USA, så er jo den her det finnes en forsker som heter Anu Bedford, en amerikansk forskare som talar om the Brussels effekt. Det vill säga det att även om Europa inte har militärmakt eller ekonomisk makt, så har man en lagstiftningsmakt som sprider sig över hela, som sprider sig globalt, alltså för att vi har så många konsumenter hos oss, så när vi stiftar några lagar som gäller då tech, de här stora techbolagen, så tenderar de sprida sig över hela planeten, och det är den här makten som det där man i USA på något vis, ja, är jätteirriterade över och försöker utmana.
Mm. og som Peter Thiel kaller for antikrist, og sammenligne med Greta
Thunberg. Men Hilde, vent nu lidt, fordi uden ligesom at flytte det over i hænderne på vanvidskristne på den
nej,
yderste højrefløj,
det er ikke det, jeg gør,
så kan vi jo godt holde fast i, at der måske er noget sandt i den kritik, ikke? At EU regulerer, ikke? Primært. Og at vi måske alle sammen har et ønske om, at EU skulle bevæge sig væk fra den her regulering mere, og så støtte op omkring nogle andre ting. Eller nogen af os har i hvert fald det ønske. Ikke? Så behøver vi ikke at nævne Peter Thiel, hver gang der er en kritik af de her systemer inden for EU, som også kan virke fuldstændig vanvittige. Det er jo almindelige borgere i de europæiske lande, som ligesom oplever den her type, som man kunne kalde statslig overgreb på baggrund af holdninger. Ikke?
Men det her det blir for min del, så går ikke det opp. Fordi når den kritikken kommer ifra et samfunn som blir stadig mer autoritært, så lurer jeg på hvilke beveggrunner det egentlig som ligger bak.
Fra USA?
Ja. Og når kravene kommer ifra samfunn, altså det er som å gå tilbake til J.D. Vance sin tale i München, der han snakker om mangelen på ytringsfrihet i Europa. Jeg vil påstå hver eneste dag at ytringsfriheten i Vest-Europa, Nord-Europa, er skyhøyt over det du finner nå i nesten hele resten av verden.
Ja, og ikke minst i USA.
Ja.
Jeg synes, altså for mit vedkommende i forhold til, hvad jeg vil ønske, den her diskussion kunne drejes om, så synes jeg, den bliver afsporet hver gang, vi nævner USA og Peter Thiel, fordi den handler om en kritik af en europæisk unions redskaber til, fastholdelse af borgere i noget, okay. som kunne være en indsnævret meningskorridor, ikke?
Altså, jeg synes jo for eksempel at denne dommen er veldig, altså jeg synes den er unødvendig, hvis jeg skal være helt ærlig. Ut fra det perspektivet jeg har, så vil jeg gjerne at den ytringsfriheten skal være stor. Men jeg synes jeg reagerer samtidig når denne saken blir brukt som et eksempel på at man ikke lenger i Europa kan bruke bibelvers i offentligheten, fordi det er en løgn.
Ja, det er virkelig interessant.
Det er der jeg tænker at jeg vil ind i samtalen. Og ellers er jeg enig. Vi altså, ser kritisk på ekstremt mye av europeisk regulering. Ja, any day. Men ikke fordi at det står en eller annen administration og påstår at vi faktisk ikke har ytringsfrihet her til fjells.
Det jeg kan synes er ærgerligt, det er, at vi nu, for eksempel i denne lille forsamling, begynder at tale om ikke at tage et kritisk blik, fordi hvis man tager et kritisk blik, så stiller man sig på samme side som Peter Thiel og de der vanvidsamerikanere, ikke? Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi
men jeg sa jo, at jeg synes, vi skal tage et kritisk
nemlig,
blik.
Ja,
absolut. Synes vi skal ta et kritisk blikk, men ikke fordi at det er en oransje menneske som står og forteller oss noe som faktisk ikke stemmer om vår egne samfunn.
Hiss og diss.
La oss komme til hiss og diss. Hva har du funnet ut som du vil hisse, Johan?
Ja, alltså våren är här och det där. Jag vill ge en eloge till Helsingfors stad som har blivit helt sjukt bra på att plocka bort sand. Alltså vi får ju snö i Finland så sandar vi. Och på våren brukar det vara en månad av att cykla i damm och så här. Men idag, alltså nu, jag tog fram cykeln förra veckan och det var helt rent. Och som hypokondrisk astmatiker så vill jag tacka Helsingfors stad för det här. Well done. Min diss, så det går till Helsingin Sanomat, den största tidningen i Finland som blev tvungna att be om ursäkt för att deras AI-verktyg råkade smyga in ordet ryska i nyheten om dronerna som kom över gränsen. Så även om det bara stod 3 minuter på deras webbplats att det var ryska droner som hade kommit över, så kan det ju skapa en del oro om man gör såna här misstag. Så kanske man skulle ta det lite lugnare och ha vanliga ögon att kolla på vad man publicerar.
Awesome.
Ja, min hiss och diss den här veckan, det är en tvåstegsraket som handlar om Stockholms kollektivtrafik. Vi har börjat med dissen. Kollektivtrafiken i Stockholm, den är bedrövlig på många sätt. Det är inställda turer och det är väldigt kostsamt att resa. Och dessutom så har tunnelbanan, alltså metron, en AI-styrd röst som låter helt sjuk i huvudet. Så alla sitter och blir väldigt sinta, förbannade på den där rösten. Så min hiss, den går till Centerpartiet i Stockholms stad, för de har nämligen lagt fram ett förslag som är så här. Att kända stockholmare ska läsa upp stationerna på Stockholms alla många olika dialekter i tunnelbanan. Så åker man till Lidingö, då hamnar man på Lidingö och så vidare. Och det här gillar ju jag som tycker det är kul med dialekt. Du då, Hassan?
Ja, min hiss förbinder sig till det fenomen att den norske nästledare i Nobelpriskommittén Asle Tøye är blevet fjernet som taler till 17. maj av 17. maj-kommittén. Der har været uenighed omkring hans prominente position på denne nationaldag, som så har ført til, at han er blevet fjernet. Og nu kommer hissen så. Den går til vores helt egen Hilde Sandvik, nej, som jo helt kendt har været, offentlig kendt har været i langvarig debat med, eller konflikt kunne man sige, med netop Asle Tøye, som nu stiller sig op og forsvarer hans ret til at skulle tale den 17. maj. Bravo, Hilde Sandvik.
Jeg har jo inviteret dig nu, og det gjør jeg på luften. Jeg ønsker at Åsa Hassan skal være på champagnefrokost i Bergen, for der har vi ikke sånn tullete kulturkrigsutvalg av taler. Og så kan Asle Tøye faktisk være på kjøkkenet mitt og holde en liten tale, så får vi i gang en diskussion.
Det låter jævlig. Vi tar med Johan så at det blir civilisert.
Ja, forutsett Johan også blir inviteret.
Ja,
så
selvfølgelig er han invitert.
Ja, ja, godt. Min dis går til det fænomen, at en dansk skuespiller er blevet anholdt i Egypten. Han har også egyptisk statsborgerskab, men bliver arresteret, fordi han har medvirket i en politisk thriller. Eagles of the Republic hedder den. Det er en 60-årig mand, som nu har siddet i fængsel for at spille en koptisk præst i en systemkritisk film af en dansk-egyptisk instruktør. Det er, hvad hedder det, passeret ret ubemærket, og jeg synes, det er en katastrofe, det her. Og du, Hilde?
Min hiss, et enstemmig presidentskap på Stortinget, er nå endelig enige om å utrede om kontakten mellom lobbyister og politikere skal registreres. Senest i mai i fjor så avviste presidentskapet et forslag for Rødt om å utrede lobbyregister. Den gangen så stemte alle medlemmene utenom SV imot. Men så nå sier andre vicepresident Lise Selnes for Arbeiderpartiet, det skjer ting i verden hele tiden. Vi ser på en del undersøkelser at tilliten til oss politikere går ned. Nei, si det, Watson. Men diss, jeg slår et slag for svensk kultur her også. Fra og med 1. april så risikerer du fengsel og bøter om du reiser til Frankrike med en dose hvitt snus i lommen. Den svenske ambassaden i Paris gikk ut på mandag og advarte alle som snuser hvit snus, det vil si svensker. Snus som inneholder tobakk er derimot helt ok. Det er et angrep på den svenske settet at leve, sier Benjamin Dosa i Moderaterne, som er utenrikshandelsminister. Hiss og diss. Kanskje var det da danskene kåret stekt flesk med persillesaus til nasjonalrett at Viken-avisens journalist Søren Villemos satt seg for å stikke litt i denne grisen. For om en leser hans nye kokebok om danske smørbrød, så er det nær en hellig brøde at det ikke var de danske smørbrød som vant som Danmarks sanne nasjonalrett. Og nå er vi midt i påskeuken, og de danske smørbrød er selvfølgelig på bordet rundt påskefrokosten. Vi har kanskje alle et forhold til dansk smørbrød, så vi vil gjerne høre litt om det, men også hva annet vi skal ha på disse bordene. Hassan, denne Søren Villemos, han har virkelig satt seg et høyt mål med denne boken her, for å vise at dette er det egentlig danske.
Ja, altså, ja, man kunne jo kalde ham en form for smørbrødsautist, ikke? Jeg har simpelthen aldrig oplevet en så grundig gennemgang af samtlige forhold i og omkring smørbrødet. Altså, jeg synes, det er en ret fantastisk bog, må jeg indrømme. Altså, jeg læser fortsat i den. Det er jo en bibel af en art, kunne man sige, ikke? For
smørbrødet. Han er salafist, siger han selv.
Ja, smørbrødssalafist kalder han sig, med henvisning til fundamentalistisk islam, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg synes, den er mega god og mega spændende og sådan noget. Der er især en ting, jeg bemærker i relation til jer tre, ikke? Altså, nu har jeg jo spist smørbrød i hvert fald med to af jer.
Og du har en fake historie om mig, og det vil jeg påpeke før du i det hele tatt går i gang med den, for du påstår at jeg spiser kjøtt før fisk. Har jeg aldrig gjort.
Men du spiser fisk før sild, Hilde.
Nej, for jeg spiser ikke sild.
Nå,
det er det okay. Mitt største brøde. Jeg visste at dette kom til bare en
lykke historie. Men det er jo meget alvorligere. Du sidder nu her og negligerer det alvorligste. Du spiser ikke sild.
Altså sild, det äter man ju i Norden, så äter man ju sild liksom till varenda högtid. Mm. Altså midsommar, jul och påsk. Ja.
Det är det bästa som finns.
Jeg spiste alt for masse sild i min uppväxt, för vi hade så lite pengar att det kom sild på mamma. Sild, stekt sild.
Jag har också läst den här boken och jag tyckte väldigt mycket om den. Och jag tyckte att det var så intressant när han säger då att kärleken till ett land handlar väldigt mycket om smak som har traderats genom traditioner och genom generationer. Och, det är den här, alltså man kan kalla det för den här banala nationalismen på något sätt, att kanske en röd stuga som Göran Greider säger i Sverige kan betyda mer än svensk historia och slag och krig och sådär. Eller luddiga värderingar, utan det är det visuella och det känsliga, det taktila och smak. Men så säger han, då, när jag först läste det så tänkte jag, gud vad exkluderande han är här nu. Kan man bara vara en riktig dansk om man tycker om smörrebröd? Och då så säger han, det finns någonting på ett bord med smörrebröd som passar även muslimerna, även juden och alla. För att man kan ju faktiskt plocka det man vill ha. Och det är samma sak med det svenska smörgåsbordet. Det är faktiskt ett av två moderna ord som finns översatt på engelska. Det heter likadant. Det heter smörgåsbord och ombudsman är det andra svenska ordet som vi har bidragit med. Du kan plocka vad du vill där. Men man ska inte vara traditionalist heller, utan man ska tillåta nya rätter på de här borden, tänker jag. Men där tror jag att han inte riktigt håller med hela vägen.
Nej, men det är riktigt. Det är på den måde kan man säga att ett ja, altså at smørbrød er inkluderende, som stegt flæsk med persillesovs jo ikke er.
Nej, exakt.
Man må dog aggressivt.
Sige, ja, det. Det er vel også derfor, det blev Danmarks nationalret, for nu at være helt ærlig. Ikke? Med mindre du er laktoseintolerant eller glutenallergiker, så kan du ligesom finde noget. Fordi netop i ordet smør og brød indgår smør og brød. Mm. Og det er måske de to ting, man ikke kan tage bort. Ikke? Man kan jo, ved jeg også, finde brød, som er berøvet for gluten, og man kan finde smør, som er berøvet for laktose. Mm. Men det er vel, og jeg synes, altså mit yndlingsstykke smørbrød er Sol over Gudhjem. Gudhjem er en by på Bornholm. Mm. Og det er smørbrød med, altså rugbrød med smør og røget sild, rå æggeblomme og så purløg.
Det er
men det er så fantastisk. Min morfar serverede det for mig.
Jeg skal gøre noget nyt på påskebordet i år. Mm. Jag tror att det här är inte för Hilde då, men Johan och
Silde.
Johan och Hassan kanske skulle kunna tänka sig att smaka. Jag ska grava lax i med rabarber och gin och enbär.
Det är fantastiskt.
Vad tror ni om det? Men det kanske jag vill äta, Hilde.
Det var inte sill, men också jag tror jag vet vilken höne Hassan hade att plocka med dig, för jag har sett att du drack vitvin till smörbröd.
Ja, det gjorde jag absolut, därför att det är så mycket gluten i öl och så att jag avstod det. För i Danmark är det väldigt svårt att få glutenfria alternativ, nämligen.
Mm-hmm. Okay. Jamen, det er rigtigt. Og så bare lige for at uddybe, altså man skal heller ikke bestille en IPA eller en Weissbier eller noget. Altså man drikker en pils, når det er for at få væske.
Det ønsker, jeg, at jeg havde fået, når vi var på Arbejdemuseet i København. Men Johan, det er jo Memma var i Finland. Gjorde ni inte det? Den här svarta lådan som är...
Ja, just det. Ja, alltså, jag gillar, ja, vi heter Memma till påsk. Alltså, jag vet inte, hur ska man förklara det? Alltså, det ser ut som skit, kan man väl säga.
Ja, det gör det. Eller ser som blodpudding.
Alltså, som låt.
Ja, absolut, ja. Alltså, det är råg och malt och kanske sirap som har fått stå och dra sig jättelänge så att det får en lite sådär söt smak. Och sen äter man det med grädde och socker.
Alltså, flöde och socker.
Ja, alltså, och man vispar inte grädden utan det ska vara liksom bara sådär ovispar. Och det är kanske enda gången man får äta sån grädde och det gör ju det lite speciellt. Men alltså, vad som helst
tycker du om det, Johan?
Va?
Tycker du om det?
Ah, vad som helst är väl gott om man äter det med grädde och socker.
Så jag minns i Västerås som jag uppvuxen i. Vi hade ju väldigt många finländare som jobbade i industrierna där. Och då kunde man alltid köpa Memma på högtider i affärerna. Jag vet att min pappa stod och höll det där och gapskrattade. Han tyckte det var så idiotiskt. Det ser ut som bajs i en låda. Han tyckte
det är lite idiotiskt.
Det var stor teater när pappa hittade den där lådorna och... Ja. Och det var pinsamt tyckte jag, för han skrattade så han skrek där inne i affären och folk tittade på oss. Han tyckte ju väldigt mycket om sina finländska jobbarkompisar, men det där tyckte han var.
Jag gillar ju nog, vad heter det, danska smörrebröd också. Så det är ju någonting som jag hemskt gärna tar. Men alltså för mig är det väl liksom mer sådär, vad heter den, stjärneskull? Den här, den tycker jag om. Och sen tycker jag ju om dansk leverpastej. Och också, jag tycker det är så fantastiskt det att man serverar liksom lun. Ja, det är ett begrepp. Mm. Att man, alltså ljummen. Att man använder det som ett begrepp när man serverar
lun,
någonting.
Liksom. Ja. Mm.
Det är riktigt. Det är en process i serveringen, det är när man når till det lune, som inte är varmt och heller inte kallt.
Småvarmt säger vi på svenska, det har ju vi på vårt smörgåsbord också. Men Hilde, vad äter ni i Norge på påsken? Är det lamm eller?
Lammelår. Mm. Lammelår är tatt upp, ja. Men jag må ju innrømme att av all skandinavisk och nordisk mat så är det aldrig någon gånger jag blir så glad i sjelen som når jeg sitter foran et dansk frokostbord. Det er et eller annet med den, da føler jeg meg nordisk på en måte som jeg ikke kan beskrive. Og når du har navn på retter som dyrlegens nattmat, sol over gudhjem, rullepøls med sky, tatarmat, fleskesteg, fiskefilet med remoulade, altså alt dette som du bare, det er en slags overskudd av normalitet som jag älskar.
Ja, fantastiskt.
Jag håller med
i detta. Och jag är helt uenig med Johan Herman Wessel som bodde på Gråbröd och Torv och som skrev i sin diktsamling Kärlighet utan strømpe från 1772. Han har ett dikt som heter Kärlighet och smörbröd och det i sin helhet lyder sån att kärlighet är inte hat och smörbröd är inte mat, det är för tiden vad jag vet om smörbröd och kärlighet.
Mm. Det var fint.
Men jeg bliver meget rørt nu, og nationalismen bobler rundt i min krop, når I taler om dansk smørbrød, som I gør. Tusind tak, fordi I sender mig afsted på påske med sådan en national romantisk følelse i min mave.
Det blir sidste ord for os i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, finske Johan Strang, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra Dansk TV 2, Facebook-siden til Alliance Defending Freedom og Hovedstadsbladet.